Jag har alltid så svårt att känna någon julstämning. Men på min sekretär står i alla fall en kaktus som blommar just nu. Det gör den alltid i december. Den har jag fått av min morfar Julius, som hade fått den av sin mamma Sigrid. Kaktusen är minst 140 år gammal. Så gammal vill inte jag bli. Men jag är glad, så väldigt glad, för alla dagar som jag får i detta mitt enda liv. Som en dag ska sluta med att någon som jag älskar tar med sig min morfars mammas julkaktus hem till sig och sitt liv.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
En kaktus. Jag kan bli lite sentimental sådär ändå när julen kommer. Jag är tacksam för livet.
Ja. Men det är liksom, vad har den i kaktusen sett? Kan den lura på.
Verkligen, och vad kommer den att få se? För den kommer att leva 140 år till, hoppas jag.
Tror du det? Lever de så länge?
Ja, gud, de kan bli jättegamla.
Ja. Ja. Oj, har du en kaktus med 140 år, Hassan?
Jag vet, jag har flera. Kakta, heter det det, i flertal?
Nej, jag har inte.
Jag har flera, och de är mycket stora, och måske gamla, men jag har köpt dem.
Ja, du har det,
stora. Ja.
Nej, det är ju väldigt vittigt med att man går runt med sådana ting som sticker i alla riktningar, som om inte livet sticker nog.
Det är de, alltså, det är de eneste planter som kan överleva i mitt hem, det är kaktusar.
Kakta. Ja. Jag är nöjd att putta på lite IQ-nytt från i fjol, väl att märke. Sist uke husker dere at vi snakket om hvordan kunstfagen i skolen kan gjøre barn mer i stand til å takle basisfag, som for eksempel matematikk. Og så fikk jeg en melding fra en lytter som ville informere om at Mensa Norge, altså foreningen for de med 2% høyest intelligent i befolkningen, de delte altså i fjor ut Mensa-prisen til Norges Musikkorpsforbund med denne begrunnelsen. Forskning viser at når mennesker hører og lærer ny musikk, skapes det nye hjerneceller og koblinger i hjernen. At studier har faktisk vist at IQ kan øke med 7 poeng hos barn som spiller instrumenter sammenlignet med barn i kontrollgruppen som ikke gjør det.
Ja, men det er jo underbart, og det her henger ihop med min kaktus. Altså, ja. Nej, men det har vi pratat om tidigare här, att människor som får Alzheimer eller den typen av skador, om de dansar och sjunger i kör, så förlängs liksom livet. Människor som äldre människor som dansar och håller på med musik blir längre oftast.
Men
äldre, de blir inte längre, de blir äldre.
Synger du för kaktusen?
Nej, det gör jag inte, men du får höra mycket musik här.
Men jag ville bara sända en stor tack till Erfjord Musikkorps som jag gick i 10 år. Och jag lurer på om tiden är inne för att hämta fram igen trombonen in i norsken, svensken och dansken. Vad tror du att det kan starta med en liten truddlut? Ja, det lilla jag har av IQ är alltså på grund av att jag spelade trombone, tänker jag.
Ja, alltså det är ju fantastiskt för de barn, och det är ju vidunderligt för de gamla. Ikke? Altså, lad os sige det sådan. Ikke? Jeg stammer jo bare fra den der kunstbranche, ikke? Og det gør, at jeg nogle gange også, tænker på den der funktionalitet, som vi ligesom altid forsøger at pumpe ind i kunsten. Altså, I ved, ikke? I middelalderen skulle den være bindeled mellem mennesket og det religiøse, ikke? Og så skulle den gengive harmoni eller skønhed i renaissancen, ikke? Og udtrykke menneskets følelser og drifter i modernismen, ikke? Og i samtidskunsten, så er den ligesom blevet det her moraliserende apparat, ikke? Som tager nogle aktuelle emner op, klima og krig og sådan noget, ikke? Men altså, når vi ligesom sådan diskuterer statens ønske om kunstens funktion, så panikker jeg. Altså, jeg får simpelthen sådan en, jeg får sådan en angst indeni, ikke? Og så tænker jeg, jamen altså for mig, ikke? Det er jo en individuel fortolkning, men for mig så er kunstens rolle alene at udfordre de grundlæggende idéer. Ikke? Ikke andet. Den skal ikke alle mulige opbyggelige ting. Den skal helst nedbryde det eksisterende.
Men det er jo også ideologi, der har sådan.
Ja, det är ja, mega ideologi.
Må jag verkligen säga, men jag förstår inte riktigt, det ena utesluter väl inte det andra. Det är väl fantastiskt om musik kan hjälpa en att bli bättre i matematik.
Ja, ja, men det startade ju också med att säga tillykke till barnen och tillykke till de gamla, ikke?
Ja, ja.
Men fuck staten när den kuper kunsten på den måde, ikke?
Det kan jag hålla med om, men...
Alltså, jag tänker att Mensa alltid har rätt.
Ja, det må de ju ha. Det är ju några kloka människor.
Ja, det är i alla fall hög IQ.
Ja.
Norsken, svensken
och dansken.
Operation X går undercover och undersöker en statsstöttet hjälpeorganisation. Den tidigare fodboldtränare Erik Rasmussen slår sig upp på att hjälpa kvinnor ut av prostitution i Afrika.
Jag har också följt med sig kondomer med henne. Alltså, vi kör kampanjer hela tiden.
Men på skjulte upptagelser avslöjas det, hvordan lederen selv ikke holder sig tillbaka när det handlar om köp av sex.
I Operation X, dokumentaren Sex, Løgn og Støttekroner på Dansk TV 2, har to undercover-journalister, altså med skjult kamera, fulgt en tidligere fotballspiller og trener Erik Rasmussen i Sierra Leone, hvor han inntil nylig altså arbeider som leder i statsstøtteorganisasjonen Brighter Horizon. Organisasjonen hjelper blant annet Sierra Leonske kvinner på gaten ut av prostitusjon. Men på TV2s skjulte opptagelser forteller Erik Rasmussen at han også selv har gått til prostituerte i vestafrikanske land. Det har blitt en stor diskusjon. Treneren Lange ut mot TV2 en rekke Facebook-videoer for metodene de har brukt. Han kommer med en rekke beskyldninger mot TV2, men hva er egentlig diskusjonen, Hassan?
Der er flere diskussioner, altså Erik Rasmussen ønsker jo, at diskussionen skal handle om TV2's metoder, og han har faktisk anmeldt TV2 til politiet, ikke? TV2, som også modtager en form for kritik af eksperter, ikke? Som siger, at det bevæger sig på grænsen af god presseetik, det her med at sidde og drikke alkohol med en person, som man samtidig forsøger at fælde, ikke? Eller få til at fortælle noget, der kan fælde ham, ikke? Han fastholder, at han ikke har begået overgreb over for de prostituerede, og det ikke er prostituerede, som hans organisation forsøger at hjælpe ud af prostitution. Altså, det vil sige, at det er ikke de specifikke kvinder, som han arbejder med, eller som Brighter Horizons arbejder med, ikke?
Ja. Vadå, jag förstår inte riktigt. Det är inte just de här kvinnorna som organisationen försöker hjälpa ut ur prostitution som han har legat med.
Nej.
Utan det är andra prostituerade.
Det är hans
argument. Vad gör det för skillnad då?
Ja, men jag tror han menar att de kvinnor han liksom är gått i säng med som är prostituerade, ikke? Att de har inte något avhängighetsförhåll av ham eller organisationen. Så det är kvinnor som, eller prostituerade som han har mött i andra sammanhang.
Men är det inte en principfråga det här att de ska inte den här organisationen hjälpa kvinnor ut alltså, i prostitution?
Det
spelar väl ingen roll vilka kvinnor det handlar om som man köper sex?
Nej, men det jag tror han fastholder, det är att det är en forskel på arbejdstid og privattid, ikke?
Og principper i det professionella och i det privata. Det är ju vad han säger. Jo, det är skillnad
altså,
på det.
Jo, men alltså hvis man verkligen, vad heter det, strammer skruen, så kan man ju gott förstå hans argument, ikke?
Nej, det kan du det.
Men det är intressant för att samtidigt i Sverige så är det en TV4-profil som är tatt för sexköp. Han har blivit tilltalt för 32 sexköp. Han har känt 31. Stämmer inte det?
Han är tilltalad för 31, ja. Och har erkänt 30.
Oj, okej. Och det som slår mig här är när jag hör på Hassan att diskussionen i Sverige synes var en lite annan. Alltså man diskuterar inte hvorvidt det var sexköp på privaten. Eller hvordan jeg skal si det. Altså, det er en helt annen type diskusjon. Man diskuterer ikke, altså som Erik Rasmussen sier, hvis jeg har lest han rett, at det er prostitusjon i Afrika. Når man reiser til Afrika, så går man til prostituerte. Det gjorde jeg også, det erkjenner jeg, men jeg gjorde det ikke i arbeidstid, hvis jeg setter det på spissen.
Ja. Helt klart. Altså ligesom at sige, jeg rejser i et land, hvor korruptionen er udbredt. Jeg er tvunget til at benytte mig af korruption, ikke?
Ja.
Altså bestikkelse, ikke? Hvilket man jo ofte gør, altså også når man formelt set rejser som medier i den slags lande, hvor der er udbredt korruption og tradition for bestikkelse, så bruger man jo også,
Men altså, jeg fatter ikke rigtigt. Det är klart att man ibland som journalist till exempel eller organisation måste betala sig fram för att liksom kunna etablera någonting. Mm. Så är det ju. Köpa sex för sin egen lust, det är någonting helt annat. Den här TV4-profilen i Sverige som åkt fast, han har ju åkt fast i ett land där prostitution är förbjudet. Det är det som skiljer Sverige och Norge från Danmark, där det inte är det. Mm. Men jag måste ändå säga att även i Danmark måste man väl tycka att det är problematiskt att en man som företräder en organisation som ska hjälpa kvinnor ut ur prostitution själv köper sex i det landet.
Ja, naturligtvis, naturligtvis är det problematiskt. Ikke? Och jag ska inte försvara Erik Rasmussen på någon som helst måde. Men jag säger bara att debatten är, vad heter det, mångsidigt här i förhåll till hvordan den vill vara i Norge och Sverige. Men han är ju, alltså han har mistet sitt jobb som ledare av den här organisation som han i övrigt själv har stiftet, ikke? Så det alltså
han har stiftat den organisationen också själv.
Ja,
men varför gjorde han det hvis han, alltså nu måste jag spørre. Hvis han har gått til prostituerte, eller han har gått til prostituerte i vestafrikanske land, og så finner han ut at han vil stifte en sånn organisasjon der han hjelper folk ut av prostitusjon, og så fortsetter han å gå til prostituerte. Hvordan kan han på en måte skille mellom de han da har stiftet organisasjonen for, og de andre?
Men altså det han jo ønsker med organisationen, det er at få prostitueret ud af nogle forfærdelige livsvilkår. Ikke? Jeg tror, han retfærdiggør det her ved at sige, at de prostituerede, han opsøger eller møder, ikke lever under de her vilkår. Ikke? At, at han vurderer, at de har en anden form for levestandard. Ikke?
Ved
at
tro,
jeg ved det ikke, men han er jo ikke verdenshistoriens første menneske, der må leve med kognitiv dissonans.
Altså, det er sant. Men det er jo altid interessant, når sexköparen siger, att han vet hur kvinnorna har det. Under vilka villkor som de prostituerar sig och hur de mår och om de har blivit utsatta för någonting.
Ja, jag förstår, men samtidigt kan man ju säga att han är ju expert på området.
Ja, då är det rätt. Vad dum jag är. Där fick jag.
Men denne uken så hørte jeg filmskaper Kim Longinotto på dokumentarfilmkonventet på Solstrand rett utenfor Bergen. Hun viste blant annet klipp fra filmen Dreamcatcher, som er en organisasjon i Chicago som nettopp hjelper prostituert bort fra gaten. Samtlige av de som hun jobber med der ble selv voldtatt når de var fra 4 til 9 år gamle. Samtlige. Og det er jo på et vis det ekstremt alvorlige bakteppet. Nå kan en jo aldri si at alle som er prostituerte har blitt det, men det er en stor sannsynlighet for at det har skjedd.
Ja, men det är en stor arbetsmarknad i de där länderna. Men jag vill också vända på könsperspektivet här. Jag har varit i Nordafrika och jag har varit i Västafrika. Och jag har sett kvinnor i min ålder och äldre som köper sig unga svarta män.
Ja.
Som de hänger med en vecka. De betalar dem middagar, biljetter, kostymer. Betalar pengar till deras mödrars sjukvårdsbesök och sådär. Så det är inte bara män som utnyttjar kvinnor, utan det motsatta sker ju också. Men det är intressant att se. Alltså jag bara föreställer mig om det här hade varit en svensk man och en svensk organisation.
Eller en norsk man och norska organisation.
Ja, att det är så annorlunda i Danmark.
Jag en vill inte komma igenom en gång med att snacka på den måten.
Nej,
och
inte.
Och se de sättningarna.
Inte.
Och så är det, så kan man säga, ja, men det är en ärlighet i detta som vi kanske då inte har i Sverige och Norge.
Ja, så kunne man jo også, hvis man ville, så kunne man jo også undersøge, hvor mange mennesker Brighter Horizons rent faktisk har hjulpet. Altså, hvor mange kvinder er kommet ud af prostitution, og hvordan lever de i dag, ikke? Altså de kvinder, som han og hans organisation har hjulpet. Altså det ja, altså der er mange måder at tilgå det her på, ikke? Selvfølgelig.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
I 10 år minst har debatten rundt de gamle sosialdemokratiske partiene handlet om at de svikte arbeiderklassen. Årvisst får vi kronikker og debatter rundt dette store klassesviket. Arbeiderpartiet har forrådt arbeiderklassen, og så lurer de på hvorfor det går dårlig, skrev psykologistudent Adam Njå på NRK Ytring denne uka. Før var venstresiden en grasrotbevegelse og for arbeiderklassen, og er nesten ingen arbeidere igjen i venstresidens politiske rekker. I stedet har partiene blitt fulgt opp av partikyllinger, overklassedamer, statsansatte og myke akademikere som forenes mest i sin forakt for vanlige folk, skrev han. Og dette har vi på en måte hørt så mange ganger at jeg har lyst til å stille spørsmålet, hvorfor er det i så fall sånn? Men Åsa, du er jo historikeren blant oss. Hva er din forklaring?
Jeg tror at det har å gjøre med at arbetarklassen efter Berlinmurens fall uppfattades som historiens förlorare. När Berlinmuren föll så sa alla att nu finns det bara medelklass, nu är alla fria, alla är lika. Och det här gamla möget, liksom det här med klasskamp och så, det uppfattades som konfrontativt och otrevligt och gammaldags, och nu skulle vi bygga upp en ny värld. Och jag tror att socialdemokraterna hamnade i hela den berättelsen.
Vad tänker du, Hassan?
Ja, alltså jag läste ju Adam Njås kommentar också, ikke? Och syns den var helt vildt spännande, för jag har länge tänkt över vad det är som gör att Mette Frederiksen, vores danske statsminister, framstår så succesfullt, ikke? Som den eneste socialdemokrat, ikke? Overhovedet. Ikke? Och jag tror måske, alltså när man ser ett foto av Mette Frederiksen eller hör en uttalelse hon kommer med, så är det ju i verkligheten ett extremt konservativt bild där tegnes, ikke? Altså hun ser konservativ ud med sit hår og sin kjole. Hun taler konservativt og sådan noget, ikke? Og Adam Njå, han skriver jo altså ret præcist, ikke, at når vi bliver så forvirret over hvorfor arbejderklassen gør som den gør, så er det i virkeligheden fordi vi ikke vil acceptere at arbejderklassen stemmer konservativt, fordi den er konservativ, ja. Ikke? Den har nogle tydelige værdier, ikke? Benhårde straffe, lærer i skolen med autoritet, klare familieværdier, en kultur, som ikke forleder os ind i seksualiseret hedonisme og digital afhængighed osv. Levende fællesskaber, patriotisme, tydelige roller, moral, mindre konkurrence fra udlandet på arbejdsmarkedet osv. 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 Og det, der ikke fungerer, ikke, det er den her talende klasse, som lever, som Adam Njå beskriver det, lever i en verden af havefester, stabile familier, gode vaner, dyre arvede boliger og byens bedste strøg og en masse ressourcestærke relationer. Ikke? Som han siger, deres egentlige engagement kommer frem i kvindekamp for elitedamer.
Alltså huruvida arbetarklassen är konservativ eller inte, det fluktuerar över tid. Den unga arbetarklassen, den var ju inte konservativ överhuvudtaget. Den var ju sexualliberal. Den hade andra idéer om familjen. Den hade inte allt det här den utmanade könsrollstänkandet. Kvinnor skulle ut på arbetsmarknaden och allt upp där. Ville inte ha barnaga i skolan och en massa sådana reformer som vi idag kallar progressiva. Idag så är arbetarklassen konservativare när det gäller värderingsfrågor, men den står ju till vänster i fördelningspolitiska frågor fortfarande. Och det är det som är socialdemokraternas problem, att arbetarklassen stämmer på, röstar på högerkonservativa partier som inte har en fördelningspolitik som passar dem, arbetarklassen, som står till höger i fördelningspolitiska frågor. Men som står, men det är, eftersom allting handlar om kulturkamp nu, så är det ändå de man röstar på. Man röstar på det parti som man ändå tror ser en.
Ja,
om man inte tycker att Socialdemokraterna ser en, så röstar man på någon som man ändå, som ändå låtsas se en.
Det är mycket intressant, ikke? Fordi den, ja, altså, jag har inte intryck av att den danske arbetarklassen på samma måde känner sig förrådt av socialdemokratiet, vilket den borde,
men de har ju haft, jag tror att Mette Frederiksen har haft en stor draghjälp av dels den här hårdare taglinjen, men sen också den här pensionsreformen som hon drog igenom för 3 år sedan.
Ja, som nu är avskaffad.
Ja, som nu är avskaffad.
Ja, alltså det jag lurer på, Åsa, är ju nettopp att hvis, når vänstersiden insisterar på delar, alltså Arbeiderpartiet menar jag, Arbeiderpartiet och Socialdemokraterna insisterar på att hålla på en progressiv linje, så upplevs det som ett svik mot någon som önskar tryggare rammer för sig själv. Mindre invandring, sträng justis, ekonomisk protektionism, konservativa värderingar, sånt som Njå beskriver. Och för exempel den uken så kom det fram en rapport från Statistisk centralbyrå i Norge som är betalt av Fremskrittspartiet. Det är en gavepakke på bordet till Sylvi Listhaug som är rätt och slett en genomgång av
Fremskrittspartiets ledare.
Fremskrittspartiets ledare, som är en rätt och slett en analys av landbakgrund och kriminalitet. Siktelser per 1000 personer och landbakgrund. Som visar att Somalia toppar Palestina, Gambia, Kenya, Irak och så vidare och så vidare. Och det kommer ju rätt i armene på ett Fremskrittsparti som allerede är på upptur. Och det går rätt in i den diskussionen om att här føler vi att allt vi står för, allt vi har blir trua. Det är högersidan som gagnar på det. Utan tvivl.
Jamen, altså, jeg synes jo, at den her undersøgelse er interessant. Den er bestilt i Norge af Fremskridtspartiet. Ikke? I Danmark kunne den sagtens være blevet bestilt af den socialdemokratisk ledet regering. Ja. Altså, men det, som ligesom hjælper vores regering nu, ikke? I forhold til de her, hvad kan man sige, arbejderklasse nødvendigheder, ikke? Det er jo, at vores ministre stammer fra, altså rent genetisk fra arbejderklasse, klassen, ikke? Og de fremhæver gang på gang deres oprindelse for den her klasse. Mette Frederiksen er tydelig omkring sine forældres forhold, ikke? De var arbejderklasse medlemmer, ikke? På samme måde med Kåre Dybvad, på samme måde med Peter Hummelgaard, på samme måde med Mattias Tesfaye, ikke? Altså helt klart arbejderklasse, drenge og piger, ikke? Som nu leder regeringen. Og det giver dem jo en form for alibi, ikke? I forhold til at føre en meget, hvad kan man sige, restriktiv økonomisk politik, som måske ikke er til fordel for arbejderklassen. Ikke?
Men vi har i Sverige også, måske jeg sige, så har vi, svenska socialdemokraterna har haft väldigt, väldigt starka inslag av ministrar med arbetarbakgrund. Och det tror jag har bidragit till att Socialdemokraterna har varit väldigt starka.
Mm. En ting som jag känner på, det är den slags stein i denna skoen, är att de partierna som också spiller på en kulturförakt är de samma partierna som ser arbetarklassen. Och då ser jag bort ifrån att arbetarklassen hade en enorm upptatthet av nettopp kultur. Och att de första stora arbetarbevegelserna drev med uppfostring, med böcker, med biblioteker, med svømmehaller, säkert också med musik, sant? Och nå så lagen det till att eliten är de som kan kultur och de andra är arbetarklasse. Och då blir det personligt för mig. För det är växte upp i en familj utan pengar. Alltså det var ingen pengar. Och jag växte upp säkert under det som var fattigdomsgränsen, men jag kände aldrig att jag var fattig, men vi hade böcker ifrån bokklubben i bokhyllan. Och det gör att jag kan ikke identifisere meg med arbeiderklasse. Mor var lærer og far jobbet på skog, men tjente ingen penger. Og det gjør at jeg da kan se på som elite, noe jeg også blir... Altså, nå er jeg på mange måter det å ha plattform og alt mulig, så det skal jeg ikke se bort ifra. Men det at man på et vis nå begynner å si at har du bøker i bokhyllen, så er du per definisjon en elite og ikke arbeiderklasse, og at det er noe litt sånn unikt med det å vokse opp uten noen ting. Og det provoserer meg faktisk.
Men det der fatter ikke jeg. Jeg er oppvokset nå som metallarbetare, apropå klass då verkligen. Vi hade böcker i bokhyllan.
Ja.
Jag fattar inte det där att säger man verkligen att den som växer upp att det är något suspekt med böcker hemma, då kan man inte tillhöra arbetarklassen. Vem säger det?
Det jeg sier nå er at kultur blir oppfattet som middelklasse. Har du en eller annen form for kulturell kapital, så blir du oppfattet som middelklasse. Og dermed så blir du også oppfattet som noen som ikke kan snakke om arbeiderklasse. En snakke opp, det å ikke ha det i bunn. Og jeg ser heller ikke den arbeiderbevegelsen nå som snakker om kultur på den måten, som noe som en tenker er en styrke.
Det håller jag verkligen med om. Men det skulle jag inte det alltså när högern pratar om kultur så handlar det ju inte om att man ska läsa mer litteratur, utan det handlar ju om det här nationalkonservativa arvet. Det är ju det som de pratar om kultur, om våra nationella värderingar. Det är inte att man ska satsa på musikskolan eller rösta upp biblioteken eller att vi måste satsa mer på att få ut skönlitteraturen i landet eller någonting sånt. Inte Sverige i alla fall. Det är inte det man pratar om när man pratar om kultur, utan det handlar om att man ska kunna recitera
Verne von Heidenstam.
Men det är många paralleller mellan Danmark och det du talar om, det jag tror du talar om, Hilde, ikke? Og det är alltså, vad kan man säga, den breda utbredelse av kunst och kultur till folket var en del av arbetarbevegelsens principprogram,
ikke?
Ja. Altså hele folkeoplysningsprincippet och högskolorna och så vidare, ikke? Det var ikke i sin oprindelse ett middelklassprojekt, men det är det blevet,
ja.
Och det är det blevet. Mm. Och det tror jag först och främst handlar om att dem der liksom har sat sig på produktionen af kunst og kultur er repræsentanter fra den kulturelle middelklasse, ikke?
Mm. Men bør da Magdalena Andersson og Jonas Gahr Støre, hvis han sitter lenger, se enda mer til Mette Frederiksen?
Ja, hvis de gerne bevarer magten. Altså, den største trussel kommer jo fra højre, ikke fra venstre.
Men
ikke?
Så
selvfølgelig.
Mette Frederiksen har väl inte någon särskilt radikal fördelningspolitik heller.
Nej.
Så jag tror inte att det här att jag tror inte att bara hårdare tag att jag tror inte att det räcker. Jag tror att man måste fundera över hur ska samhället vara organiserat i grunden vad gäller vem äger vad.
Ja, men det är ju i förhåll till vad du menar är det riktiga att göra. Hvis vi alene talar om hvordan Magdalena Andersson och Jonas Gahr Støre kan behålla makten, så ska de ju fake det. Altså, de behöver inte engang att fake det till de kan make det. Altså, ja, de kan bara fake det.
Ja. Men jag tror att det här är en fråga även för liberalerna. Jag tror att det här är en ödesfråga för alla. Jag tror inte att samhällen som går isär så mycket som våra samhällen. Jag pratar inte bara kulturellt, utan jag pratar egendomsmässigt, fördelningspolitiskt. De samhällena, de bryter ihop. Det slutar med explosioner. Det är inget bra sätt att bygga länder på. Så det här är en utfordring för alla faktiskt, inte bara för socialdemokraterna.
Nej, alltså den
marknadsliberalismen leder fram till krig och katastrof.
Alltså det som vi ser i alla våra land är att skillnaden på de som har och de som inte har blir större.
Ja, visst.
Och det blir en stor utmaning.
Och om staten det blir det, om staten inte ska ta sitt ansvar någon gång. Det har vi sett förut. Vi såg det inför första världskriget, vi såg det under mellankrigstiden och vi kommer att se det igen.
Ja, ja.
Hiss och diss.
Vi har kommet til ukens hiss og diss. Hassan, hva din hiss?
Min uges hiss går til magasinet, det danske magasin Zetland, som har lavet en artikel om mødet mellem Socialdemokratiets udlænding, ordfører og en prominent debattør og hvad hedder det, podcastvært med muslimsk baggrund, som var en debat omkring det demokratiske tag, altså kan islam og det liberale demokrati eksistere op og ned af hinanden. Det var sindssygt spændende, og jeg anbefaler alle at gå ud og høre den her podcast, fordi man også får nogle meget ærlige udmeldinger om idealer, ikke? Altså, så lyt til den, vil jeg sige. Min uges dis går til denne her diskussion om de autofiktive krænkelser, som efterhånden er i gang med at kvæle litteraturen, mener jeg, i Danmark. Det er simpelthen blevet for tåbeligt. Lars Bukdal harcelerer i Weekendavisen over det her og siger, stop den idiotiske diskussion om de autofiktive krænkelser af personer, som optræder i bøgerne, og solidariser dig i stedet for med læserne.
Og så?
Ja, min hiss, det är på SVT så går det nu en dokumentär som alla pratar om, och den heter Det svenska styckmordet och gjord av Dan Josefsson. Och den handlar om ett av Sveriges mest uppmärksammade mord. 1984 så hittades en prostituerad kvinna, Katrina Costa, styckad, och huvudet är fortfarande borta, ska jag säga. En läkare och en obducent dömdes för att ha styckat henne, men inte för mordet, och det enda vittnet var en flicka på 2 år. Till och med jag som kan mycket om det här blir alldeles, det är en mardröm. Det är en mardröm, det är en skandal och en tragedi av monumentala mått. Polisutredningen är från helvetet, men ska också säga att en stor medial feministisk hejaklack bär ett ansvar som fick de här männen dömda. Veckans diss. SSAB, stålverket i Luleå, de uppmanar sina anställda att säga god helg istället för god jul, för att man ska inkludera alla som arbetar där. Jag tycker inte att en arbetsgivare ska tala om för sina anställda hur de ska prata. Det måste man få avgöra själv. Jag tror heller inte att någon tar illa upp över ett god jul.
Hilde? Min hiss, den går til et dansk gigantisk konsulentfirma, i hvert fall dansk opprinnelig. Etter at NRK hadde skrevet flere saker om bygging i naturområder i Norge, så har det i utgangspunktet danske gigantkonsulentselskapet Rambøll nå satt i gang arbeid for å endre rutinene sine. NRK fant altså 44 000 naturinngrep på bare 5 år, og dette så Rambøll og Henning Larsen, som er arkitektbyrå tilknyttet Rambøll, og satt seg ned og begynte å tenke og ble selvkritisk og skal lage nye regler. Og jeg satt jo selvfølgelig blant annet og tenkte på Den sorte svane, der det også var en såkalt naturundersøkelse som ble gjort av et annet konsulentfirma som friskmelte jord som var absolutt giftig. Så det er min store hiss i dag. Min diss går til Anna Gullberg i Expressen for å ha dissa en grøt hun selv ikke hadde smakt.
Ja, just det.
Før Nobelfesten, hun skriver, Nobelfesten tvinger sine gjester til å spise woke mat, skrev hun. Her var det altså kokken Jesse Sommerstrøm, en mesterkokk, mestersjef, som hadde røpet menyen på forhånd. Og her var altså korngrøt, en slags kulturgrøt med bygg til kjøttet på menyen. En slags risotto, men sunn og billig. Og hvis det er sånn at sunt og billig og godt er woke, da kan denne stjernekokken få vokke meg any day. Det var til og med bra for fertile kvinner, visst nok denne grøten, mens denne Anna Gullberg svarte da at det var bare 2% kvinner i fertil alder på den Nobelfesten.
Nei, det er så dumt.
Ja, det er så dumt.
Hiss og diss.
Da den privilegierte socialdemokraten, statsminister Mette Fredriksen, nylig mottok kongelig orden fra kong Fredrik, ikke noe særlig arbeiderklasse over det, vil jeg si, så fnyste ungdompartiets formann Katrine Evelyn. Hun kalte regnet med ordner for ergerlig og understreket at DSU stadig er motstandere av royale besmykkelser. Det er noe privilegiert overklasse pjatt, sier hun, og kaller dette for en slags tingeltangelmedalje. Ja, Hassan, der fikk du en støttespiller, klart de unge sosialdemokratene.
Altså, ja, og det er jo fordi Socialdemokratiet for nyligt besluttede at bryde med den her 100 år gamle tradition om ikke at modtage ordner fra kongehuset, fordi det af alle de åbenlyse grunde, man kan tænke sig til. Ikke? Mm. Men det der jo er sjovt her, ikke, det er, at de her unge DSU'er, altså Dansk Socialdemokratisk Ungdomsmedlemmer, ikke, de kommer jo til at fremstå som medlemmer af den her progressive klasse, vi taler om. Ikke? Hvor Mette Frederiksen jo forbinder sig til folket her, fordi folket elsker kongehuset. Altså, der er jo en udelt tilslutning til det danske kongehus. Man er nærmest idiot, hvis man ikke er royalist. Ikke? Så på den måde, så kan man jo sige, at Mette Frederiksen foretager sig jo ikke en handling, som på nogen måde er farlig eller skadelig for hendes eget image eller hendes egen position. Altså det kommer jo kun til at bekræfte hendes forbindelse til det danske folk, som elsker kongen. Og før kongen elskede vi dronningen. Ikke? Så altså, alt godt i Danmark.
Evelyn siger, kongehuset repræsenterer den ypperste elite, men socialdemokratiet repræsenterer folket.
Jo, men sikke noget sludder, ikke? Altså, sikke noget sludder, ikke? Altså, hvad hedder det? Socialdemokratiet og kongehuset repræsenterer den øverste elite. Altså, punktum. Sådan, der er ikke andet at sige om det. Altså.
Visst er det så, samtidig så er det så, at både monarkin og socialdemokratin har jo anspråk på at repræsentere folket. Det er den her paradoxen.
Ja.
Så. Ja, det er netop det. Ja. Mm. Men den nydekorerte Fredriksen og hennes konge har fått mer kjeft etter at Egypts president Al-Sisi var på statsbesøk i Danmark, og du var jo ikke særlig fornøyd siste uke med det, Hassan. Og du er vel ikke blitt mildere stemt etter at Mette Fredriksen også nekta å kalle Al-Sisi for diktator?
Ja, altså hun er jo på en uge ligesom blevet konfronteret med to diktatorer. Den ene er Syriens præsident Bashar al-Assad, som hun ikke har noget problem med at kalde en tyran og glæde sig over at borte. Ikke? Samtidig så nægter hun at bruge ordet diktator om den egyptiske præsident, som har været på statsbesøg under de vildeste, pomp og pragt omstændigheder, man kan stable på benene, ikke? Hun nægter simpelthen at bruge ordet. Hun siger, den slags ord bruger I til journalisterne, men det gør jeg ikke.
Altså, det, jeg tycker det er så spændende. Jeg kollade upp den her Al-Sisi. Mm. Han vann ju då i ett presidentval 2014. Vet ni hur många procent han fick av väljarna, av rösterna?
98, väl?
Ja, nästan. 97%.
Ja, det var ju efter den arabiska våren, och det må man säga att det var ju på många måter det som har skett i Syrien sista uken. Ja, det var inte helt, men det var en enorm upprör mot Hosni Mubarak som var för.
Ja, det var det. Men det var ju en militärkupp efter den arabiska våren, och så fick han då 97% av rösterna. Bashar al-Assad, han senast i valet då 2007, då fick han 97,6% av rösten. Ja. Det finns fina och fula diktaturer.
Ja, men det är ju inte kun det alltså, i Egypten. Alltså, det är grov krænkelser af menneskerettigheder, ikke? Mm-hmm. Altså dødsstraf, tortur, forfølgelse af systemkritikere, forfølgelse af journalister,
civile
borgere, der arbitrært fængsles for deres holdninger og meninger eller tilslutning til noget andet end det, som regimet ønsker, ikke?
Under hans kommando så blev det i 2013 dræbt over 900 fredelige demonstranter. Ja, ja, den såkaldte Rabaul-massakren.
Lige nu sidder der 60.000 politiske fanger i de egyptiske fængsler, ikke? Der er, hvad hedder det, journalister bliver fængslet i stor stil, ikke? I marts 2021, der var Mette Frederiksen også statsminister, så vidt jeg husker, der skrev Danmark og 30 andre FN-lande en skarp kritik af Egypten i forhold til krænkelserne, ikke? En erklæring, der blev underskrevet i FN's menneskerettighedsråd, ikke? Af 31 lande, hvoraf Danmark var et af dem, ikke? Med Mette Frederiksen i spidsen, ikke? Men det synes glemt nu her, 3 år senere, hvor forholdene ikke har ændret sig i Egypten.
Her kan dere høre Mette Frederiksen i et klip fra Dansk TV 2.
Altså, el-Sisi er præsident i et af verdens største lande. Selvfølgelig skal vi have et godt og tæt samarbejde med Egypten.
Men Egypten er en samarbejdspartner. Det er samme sak nu, når Saudi-Arabien har fået fodbolds-VM. Jeg tænker på Syrien nu. Altså, Syrien styrs ju nu mer sen några dagar tillbaka av en organisation som är terroristklassad upp i kvadrat. Om man skulle demonstrera eller visa sig stöd för den organisationen, den sortens islamism, så skulle det är förbjudet i våra länder. Nu är det här ett land som alla vill samarbeta med. Alltså hur ska man som medborgare förhålla sig till det här? Att staten har större krav på oss än på sig själv. Det
er noget
snuskigt i
dette. Det er noget
snuskigt i det her.
Jeg havde lyst til at sige en ting til om Egypt, og det er jo at en ting er at man møter al-Sisi. Nu er jeg faktisk ikke har noget problem med. Jeg synes man skal møte dem. Men når han da er i Danmark, så får han ikke møte journalisterne. Mette Frederiksen stopper hans tilgang til journalister, som kunne have stilt han mange spørgsmål, blandt andet om koranlov eller grænsende Gaza, en journalist kunne have lyst til at spørge til, sa blandt andet Liberale Alliances retsordfører Steffen Larsen.
Han kunne stille frågor om Egypten. Og ikke minst.
Ja, men det var, nå citerte jeg han. Og han kommer da altså til et land med pressefrihed. Kommer fra et land uden pressefrihed. Og det er netop der, tænker jeg, at it's a missed opportunity. Det er en total misset situation, når du kan... Altså, du har en mand inde i dette landet, og det er netop det, du kan vise frem.
Jamen, det her er jo, altså, det er jo et klasseeksempel på den politik, som regeringen besluttede sig for for nogle år siden, som den kalder pragmatisk idealisme. Det vil sige, at idealismen må vige for pragmatikken, ikke? Når den er mest nødvendig. Og det er jo store emner, der er på bordet. Migration. Egypten spiller en afgørende rolle i forhold til migrationen op i Europa.
Israel,
ikke? Og så også den her kæmpe store futuristiske megaby, som man er ved at bygge lige uden for Kairo, ikke? Hvor Danmark jo ønsker at blive en del af etableringen af den her by. Ikke? Det kan jo give altså et enormt økonomisk boost til den danske ingeniør, arkitekt og byggebranche, ikke? Fordi det kan vi. Vi kan bygge det lort for dem, ikke?
Rapgruppa Karpe, som jeg vet du møtte Magdi i sommer i Trondheim, Hassan, som du...
Magdi er medlem af Karpe. Og rapper i den her...
De skulle oprindeligt optræ i Dubai 8. december under musikfestivalen Coke Studio Live. Da havde de været i så fald i første skandinaver, som havde sunget på norsk på en stor arena i Midtøsten. Og det havde været en drøm, som havde gået i opfyldelse, skriver de selv. Men de aflyste koncerten, det skrev de selv på Instagram. Årsaken til aflysningen er, at Coca-Cola havde blitt satt op på lister til BDS, Boycott, Divestment and Sanctions Movement, en global kampanje, som har som mål at boykotte organisationer og produkt, som kan bidra til at opretholde Israels okkupasjon af Palestina. De har aldrig aflyst en koncert, men de aflyser her nå koncerten. De skulle til Dubai, de skulle spille for Coca-Cola, men det var BDS Movement, som gjorde, at de takkede nej. Hvad siger dere?
Altså, der er så mange ting, der er underlige i det her, ikke? Fordi Coca-Cola har jo længe været en økonomisk støtte til den førte politik i Israel og Palæstina, ikke? Nu er det denne her bevægelse, som arbejder specifikt for Palæstina, som har hævet Coca-Cola frem. Og det har jo gjort medlemmerne af Carpe bange, ikke? De er jo blevet skræmt for, om de nu skal trækkes, kastes under bussen for at tage til Dubai og optræde. Ikke? Det forstår jeg godt. Det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor de oprindeligt på nogen som helst måde kunne sige ja til at optræde i Dubai, i den her vanvidsstat, ikke? Med elendige forhold for migrationsarbejder, hvor homoseksualitet straffes, og så videre, og så videre. Altså, hvad er det ligesom, de havde glædet sig til at stå der på en scene og synge på norsk for et publikum af hvad hedder det, af golfarabere med masser af penge, ikke? Som hvad, som skal hylde dem for altså hvad de er jo med til at legitimere den lorte stat, ikke?
Jeg håller med. Jeg fattar inte heller varför de säger från början, men jag måste säga att jag blir lite imponerad ändå att de ställer in det där, utnyttjar sin yttrandefrihet, särskilt i en del av världen som inte har någon yttrandefrihet. Jag tycker det är coolt. Men du, Hilde, är kritisk eller?
Det går jo rett inn i alle de her, både kognitiv dissonans. Vi velger våre kamper, og dette var den kampen de valgte, og da velger de vekk alle andre kamper. Da velger de vekk å se på hva Dubai står for, eller, og det passer jo inn i, det passer inn i historien. De blir helter for den kampen selvfølgelig, og så vil man se hva de står for på den andre siden. Men altså, vi har alle noen svin på skogen her.
Ja, herregud, hvem kan være konsekvent med verden?
At det er dobbelt moralsk er det jo ingen tvil om. Det er totalt moralsk.
Men jeg tror at det er ganske svårt at være yrkesverksam i dag, faktisk, uden at man dagtinger med sine overtygelser også.
Mm.
Helt klart. Det er
ganske svårt at være konsekvent 100%.
Ja. Yeah. Ja, ja, det er svært bare at være konsekvent 10%, ikke? Og det er jo derfor, at vi er blevet så gode. Vi er blevet fantastiske til at leve med den kognitive dissonans, ikke? Altså, vi er jo alle sammen trænet.
Og sige, hvad kognitiv dissonans er, det er jo på et vis, at vi lar våre idealer, altså vi lager historier, som gør, at vi kan svigte våre idealer, når det passer.
Ja, det er så måden at forholde sig til den kognitive dissonans, ikke? Som er sammenstødet mellem ideal og praksis, måske.
Ja. Jeg tror jo, at uden kognitiv dissonans, så kunne vi faktisk ikke have levd.
Det holder jeg helt med om, og menneskan er jo ikke en ekvation, som går ut, helt enkelt.
Det er en lignelse, som aldrig går op.
Nej, præcis.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Noen prinsipper må vi ha, og et prinsipp handler om at Norge sender en gran til Trafalgar Square i London.
Og jeg elsker den granen, det er så knept at ni skikker. Men altså, hva er det? Ni skikker den granen til
Trafalgar Square.
For som takk for 2. verdenskriget.
Ja, ja. Det har pågått siden 1947, og er et symbol for hjælpen Norge fik af Storbritannien under 2. verdenskrig.
Jamen, nu bliver jeg nødt til at spørge, ikke? Fordi jeg har set det træ, ikke? Og det er jo, altså, det er bedre end sidste års træ.
Ja, men, det er mindre kritik også, men det er kritik.
Men det ligner jo noget, der er løgn. Altså, men fik Norge ikke den hjælp, som Norge gerne ville have haft under 2. verdenskrig? Er det handler om? Er det i virkeligheden en hævn? Norge sender i retning af de allierede, eller specifikt England hver år, for at de ikke kom til undsætning.
Ser granen ikke klok ud? Er det det, du forsøger at sige?
Ja.
Hvad er det for fel på den?
Nå, men altså, hør kommentarerne. Har man ikke et bedre træ end dette, skriver en, ikke? En anden skriver, er det sidste års træ, de har genopsat, ikke? Og en tredje skriver, hvor er resten af træet?
du har jo ret, Hassan. Det blev jo begået ting under de alliertes ledelse, som fremdeles er store sår. som heller ikke snakkes om. For eksempel at en skole utenfor Bergen-Holen skole ble bomba. Mange barn døde. Det lå en bunker i nærheten. Så det har, du har jo helt rett, det er umulig at det ligger noen små hevnaksjoner inn de granålene som stikker litt grann da. Jeg tror egentlig at man prøver å finne et fint tre, men hvis vi skal frakte et gigant tre fra Norge og over Nordsjøen, altså man trenger ganske, altså hvor, ja. Høres det ut som en lett affære? Jeg vet ikke.
Hur länge ska man hålla på och frakta i det trädet?
Men, alltså, hur... men, alltså det är säkert inte liksom i cockpit på ett land fly, men
checka in. Men det är roligt med tradition. Jag är kul, men jag älskar såna här traditioner.
Men det är minne ju kanske om ett annat julträ som heller inte var så särskilt stiligt som for över himlen i Danmark nyligen.
Ja, altså vi har også en tradition her i Danmark, eller det er jo en svensk tradition, som er kommet til Danmark rettere, ikke? Altså en juletradition. I Sverige flyver man rundt med sin Gripenfly i en juletræsformation. Altså 15 svenske jægerfly, der brager hen over den svenske himmel, ikke? Og alle svenskere kan kigge op og sige, wow. Og
i år jeg kender ikke til det her faktisk.
Nej, okay.
Jeg havde ingen år.
Nej, det sker år efter år.
Det er kaktusen, det er din kaktus også.
Ja, just det.
På grund af det udvidede militærsamarbejde mellem Danmark og Sverige, som jo faktisk måske går meget godt, altså vi samarbejder jo i forhold til det her kinesiske fragtskib, der ligger ude i Kattegat nu, ikke? Og i øvrigt så har Danmark jo også købt en hel masse kampvogne af Sverige, indgået en aftale. 115 infanterikamp. Køretøjer har vi købt, ikke, af Sverige. Så har man så valgt i år at flyve med den her formation hen over dansk jord. Jeg forestiller mig, at det kun er en meget kort flyvetur. Men man sendte altså ikke 15, men 12 Gripenfly, som så skulle suppleres af 3 danske kampfly, og på den måde skulle det være et fælles julegrantræ, der blev fløjet hen over den danske himmel. Men, ak... Det var kun et af de danske kampfly, der ikke havde tekniske problemer og kunne møde op til formationen, som så blev et juletræ på himlen, som nok minder lidt om det, som Norge sender til Trafalgar Square i England hver eneste år.
Nej, men det er jo trist, at det skal være sådan, tænker jeg, at danskene ikke får sine fly op på vingene.
Nej, men det siger jo en del om det danske forsvar, ikke? Altså, det er ved at falde fra hinanden på alle områder. Altså, intet fungerer.
Nej, ikke sige det højt. Ikke sige det højt.
Nej.
Altså, men hvad kan vi gå ud på efter dette? Har der noget forslag? Du grønne glittrende tre, god dag.
Ja, men det kan vi har, finns det ingen norsk
julgrans? Jo, det er du grønne glittrende tre, god dag.
Nej, jeg vil komme med et andet forslag, men det, altså...
Jo, kom igen.
Ja, fordi vi jo sikkert skal have julesangen de næste 2 uger, ikke? Ja. Jeg vil foreslå Admiralens Vise, altså den her gamle danske vise, som vist nok er engelsk i sin oprindelse, men som handler om kognitiv dissonans og politisk tilpasningsdygtighed, ikke?
Okay.
For eksempel så synger man, politisk set var jeg liberal, højreorienteret, socialistisk og radikal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker, andre tænkte, var mig mere end nok. Da mine egne tanker var så små og få, så endte jeg med kors og bånd og stjerner på.
Den tager vi.
Den er jo lagt for programmet. Har du skrevet den selv, Hassan?
Nej, den er skrevet af Jens Louis Petersen, ikke? Med musik af Arthur Sullivan og William Gilbert.
Fantastisk.
Den tager vi.
Her er den fremført af Jørgen Renberg.
Som grøn konfirmand blev jeg af mor sat i lære på et officielt kontor. Jeg svang min kosterpusset vinduesfag, og jeg knuppede alle hoveddørens guldbeslag. Fordi jeg knuppede for dem, som sidder højt på strå, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Så Så blev jeg på grund af al min flid kontorist på mindre end et halvt års tid. Min flip var hvid, og mit smil var stift, og blanketter skrev jeg ud med specialist skrift. Fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå, så endte jeg med kors og var der stjerner på. Og jeg kom ind i en fin kommission, for i Chardonnay skal aldrig altid sidde nogen. På mit klat papir, jeg tegnede 8 år i træk, brugte stabler papir og sagde ikke et væk. Efter 8 år med lås og slå, så endte jeg med kors og var der stjerner på. Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højresindet, radikal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker andre tænkte mig meg mere.
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.